Välkommen till Mediumpodden med de välkända medierna Vivi Linde och Camilla Elving. Vi delar här med oss av vår breda kunskap och ibland har vi med spännande gäster.
Hej, jag heter Camilla och jag verkar som spiritualistisk medium. Jag håller seanser och sittningar och så har jag skrivit flera böcker om det översinnliga. Samt gjort en orakelkortlek som heter Helig Magi. Jag driver Elving Institute på Södermalm i Stockholm. Det är en medium- och själsresaskola.
Och det här är Vivi. Jag är medium, sierska, häxa, författare. Samt har varit med i tv och driver tarotguiderna som är Sveriges största tarotlinje och mediala portal. Med cirka 80 bloggare.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tillsammans och välkomna till Mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving.
Vi båda verkar som medium, skriver böcker och Camilla kurser i och utanför Sverige.
Det andliga och mediala har funnits med oss båda under hela livet och det här är vår livspassion. Idag ska det handla om andlig utveckling. Vi kommer ge er lite tips för att höja er själsutveckling eller andliga utveckling här och nu på jorden. Det händer så otroligt mycket och jag, alltså på vårt område, Vivi, hej förresten.
Ja, hej.
Hej, hej. Det är ju så spännande och vad jag är fascinerad av just nu, det är faktiskt Durek Verrett, alltså Shaman Durek och Märta Louise, prinsessan av Norge.
Precis, deras så härliga, hennes nya käresta.
Ja, men precis. Men att de gör så himla bra jobb inom det andliga nu. Mm. Så jag har tittat lite. Han har ju precis kommit ut med sin bok Spirit Hacker. Så, som jag har sett båda släppts som vanlig bok, e-bok och ljudbok och allting. Så alla härliga format. I alla fall. Nej, men det är så spännande att höra. De är ju genialiska måste jag säga. Och det är verkligen så här extremt bra andlig information. Det måste vara högklassig faktiskt. Mm. Jag är djupt imponerad. Så det måste jag ju slå ett slag för, känner jag.
Jag är krädd för. Alltså, hon är ju modig, måste jag säga.
Extremt modig.
Ja, det verkar hon ju alltid ha varit. Hon går sin egen väg och vågar stå för den hon är. Och det är inte lätt i den andliga världen. Och, så jag kan ju tänka mig hennes roll. Alltså, ja. All krädd till henne, säger jag bara. Och även hennes bok med änglar har jag läst. Och den är jättebra faktiskt. Ja. Alltså, hon har väldigt hög kunskap.
Definitivt. Och en ytterligare bok tror jag hon har gjort om att vara högsensitiv, högkänslig.
Ja.
Men nu i alla fall deras, de har ju blivit lite så här lyxschamaner, glamourschamaner tycker jag.
Du Rek
och Märta Louise. Förlåt?
Det behövs det med.
Ja, absolut. Det är något. Det är ju fantastiskt. Mm. Jag bara applåderar. Så, och när jag hör så är det otroligt bra budskap faktiskt som dem. Och vi kommer väl säkert komma in lite på faktiskt, vi talar om samma saker i den andliga rörelsen. Och det är vad det handlar om idag. Andlig klassisk andlig utveckling helt enkelt.
Mm.
Så Vivi, för det första, många blandar ihop andlig och medial utveckling. Så att, kan du beskriva, vad är andlig utveckling?
Ja, den andliga utvecklingen handlar ju om att utforska, studera sig och lära oss om vår själ, kan man väl säga. Vår själ och ande och den högre verkligheten samt olika andliga principer. Finna sin egen livsfilosofi, vad tror jag på? Och som gör att man får en helhet utifrån ett högre perspektiv. Som även då utvecklar vår intuition och förmåga att se samband, synkronicitet samt att tolka tecken. I detta just som vi pratar med andlighet. Redan här hoppas jag att ni hör att det är skillnad på det mediala. För att alla som är mediala är inte speciellt intresserade av andligheten. Det är ingenting man kan ta för givet när man faktiskt går till någon som kallar sig för medium eller... Jag säger kalla sig för, därför att som i allt annat så finns det en gradskala på hur duktiga alla är, så att säga. Så att jag kan inte gå i god för att alla är duktiga eller håller en hög nivå såklart. Men det finns massor som gör det. Men det är väldigt viktigt att vara medveten om att andlighet och medialitet är inte samma sak. Jag skulle ju helst välja att gå till ett medium eller en sierska eller någon som kanske har kontakt med... tidigare liv som har utvecklat sin andlighet för att jag enligt mig så har de större perspektiv på det hela. Det finns mycket med komplementation och meditation och sökande både inom de gamla religionerna och mysterietraditionerna och nya andligheten. Så att det förutsätter inte att du är medial. Det är inte så, vem som helst kan utveckla sin andlighet. Du måste inte bli ett medium eller var medial på något sätt. Jag menar, folk har gått i kyrkor i alla tider.
Mm-hmm.
Hur tänker du?
Nej, men ungefär likadant. För det första, det om vi tar avstamp i det mediala så exakt, man kan bara vara medial och faktiskt väldigt oandlig ska jag säga. Däremot kan andligheten bli sen i förlängningen en konsekvens av medial förmåga,
ja,
definitivt.
Absolut. Det är nog inte ovanligt att man börjar med det mediala och
ja,
så halkar man
och
in
att de
på
andra sidan kanske pratar om det andliga och sådär. Mm. Så att det kommer in den ena eller andra vägen oftast. Och ibland så kanske det sen i förlängningen också förutsätts att man inte bara är medial utan även andlig och medial. Sådär. Men det är helt olika saker, definitivt. Så vi har ju pratat väldigt mycket nu om mediumskapet och vad det är och så vidare. Men nu idag så pratar vi ju väldigt mycket om just andlighet och andlig utveckling. Så. Och egentligen tycker jag att det är också väldigt, alltså det är ett större begrepp egentligen. Att att vara andlig. Och det är ju ett jättebegrepp egentligen. Så. Och ibland så spejsar det ut lite, eller så har man kanske lite olika föreställningar om det. Just nu så tycker jag i alla fall att vi har kommit ifrån, det fanns förut en så här schablonbild tycker jag i Sverige, kanske på 90-talet, New Age-eran, att en andlig person var på ett visst sätt och såg ut på ett visst sätt och sådär. Men jag tycker att den har förändrats ganska mycket.
Absolut, idag ser du inte alltid på en person om de är till exempel en schaman.
Nej, exakt.
Medan vi förut trodde att de skulle se ut som pontare.
Ja, liksom. Exakt, lite så.
Att det finns där att man, och det är väl kanske... från början ett sätt att få dess uppmärksamhet på något sätt. Att
ja,
bli en slags schablon. Både du och jag har gått en helt annan väg än att det ska synas på oss att vi är medium.
Absolut, det var någon faktiskt då, ungefär på 90-talet som ifrågasatte mig med just yttre attributen. Men Camilla, hon är ju så himla så här, måla naglarna och var liksom
fåfänga.
Lite för fåfänga, exakt. Och hur går det ihop? Så det här var lite mer från det kristna hållet ska faktiskt framhållas. I alla fall, och jag sa att det gick fint.
De värderar inte på det sättet.
Nej, de gör
där
inte det. De kan acceptera mig ändå.
Men det handlar ju också om att nå människor överallt.
Ja.
Ja, men det finns människor som attraheras att komma till mig. Det finns en del som attraheras till att gå någon person som är helt olik mig. Just därför att det är sådana som de är. Så därför tycker jag att det är viktigt att vi alla är olika.
Absolut, och sen för vissa då, om vi igen går tillbaka några decennier, så kunde det ibland vara nästan som ett litet manipulativt grepp att dra på sig en kaftan och olja in sig lite med, eller henna hår och
röka sig. Så tror liksom alla att man är sig. Jättevis.
Exakt, men det är ju inte varken andra eller medial förmåga att se ut så och hänga på sig liksom attributen eller ha den här klischébilden över en andlig person. Sådär. Så att det är ju på det viset. Utan det andliga är verkligen inre egenskaper. Mm. Det har ingenting med det yttre att göra överhuvudtaget.
Och den inre utvecklingen. Jag brukar säga lite så enkelt att jag då som andlig och medial, alltså min medialitet använder jag ju ofta som ett verktyg för andra. Till exempel om jag siar eller när jag tar kontakt med andevärlden. Och så här. Alltså det är ofta som ett tjänande för andra när jag använder min medialitet. Men andligheten är ju någonting som jag gör för min egen skull, för att jag ska växa som själ. Och när jag gör det, då växer ju även min medialitet. Det är det som är lite häftigt, för ju högre jag växer i min andlighet, ju högre upp kan ju min medialitet nå. För de där går ju liksom lite hand i hand. Som vi också ska prata sen om lite personliga utvecklingen gör ju också det.
Absolut. Och när vi pratar just om hur man ser ut då som andlig eller de här yttre attributen. Så personligen så har jag snarare fascinerats av människor som har varit lite utanför ramen. Ta Long Island medium Teresa Campuro till exempel. Ja, fast nu börjar hennes stil bli ganska comme-il-faut, eller så här, väldigt många antar mer den här yttre stilen då. Nu ska jag tänka efter här vem det är. Ja, men ta faktiskt Durek Verrett, alltså prinsessa Märta Louise. Kille, pojkvän, han är ju urskön i sin liksom, styling. Nu ser han väl ganska så shamansk ut på ett sätt. Liksom så. Men det roliga är med hans attityd tycker jag, att han är absolut ingen underdog eller att han liksom backar, utan han är tvärtom superstark. Nästan otippat stark i sin andliga roll. För man kan ju tänka sig att man kanske hade trott att han skulle vara lite mindre framträdande, lite mer backa så här. Jag tänker på när han var med i Skavlan till exempel. Tvärtom går han ut jättehårt och väldigt amerikansk.
Står liksom för så.
Absolut, och jag tycker att det är superhärligt. Jag tror vissa blir lite här i Sverige lite chockerade, och kanske Norge också då framförallt, över den stilen. Men jag gillar den jättemycket, för den är helt genuin. För det är naturligt, det är så vi andliga människor ska vara. Vi ska inte hålla på liksom, på något vis be om ursäkt för att vi är andliga, eller be om ursäkt när vi presenterar vår tro, vad den går ut på och sånt där. Och jag tycker att det var otroligt befriande att känna hans styrka i alla de här liksom,
och hennes också. Att hon går in också i relation och hon låter det ske.
Ja, det är fantastiskt.
Och det är otroligt starkt. Där hon inte lägger på några rädslor från sin sida på honom. Nej. För att begränsa honom, för att skydda sig själv på något sätt. Utan han får stå för sitt och hon står för sitt.
Absolut, och de viker inte ner sig. Nej. Inte en millimeter alltså. Så det var verkligen
välkommen till Sverige.
Fantastiskt.
om de inte vill ha dig där i Norge.
Men vi har ju haft så mycket jantelag här och sånt där. Och just därför kanske man tycker att det är extra befriande när vi har haft mycket... vi har haft en speciell svensk hållning som är väldigt oamerikansk då. Och jag tycker att det är härligt att se. Men i alla fall till de här yttre, hur man kan se ut så... Nej, men en andlig och medial människa kan se ut på precis på vilket sätt som helst. Sen finns ju dresskoder. Dresskoder säger man så på svenska. Dresscode.
Ja, dresskoder säger man. Ja.
Klädkoder heter det.
Ja, heter det.
I Storbritannien och USA, till exempel Spiritualist National Union har ju det inskrivet när man liksom går deras kurser och läser dokument. Så står det faktiskt att det är brukligt att se ut på ett speciellt sätt om man ska liksom hålla någon medial demonstration. Man har riktlinjer eller rekommendationer. Så. Mm. Och det är ju då ganska uppdressat. Liksom så det är dressat men det är stilfullt. Men inte för urringat och inte för höga klackar och inte för korta kjolar. Mm. Så att det är nästan lite så här, luktar lite amerikansk kristen höger. Så.
Men det är väl också där på något sätt att inte dra uppmärksamheten från budskapet.
Absolut.
I grunden tror jag att det handlar
väldigt mycket om. Det är precis så det är också. Så att det är jättebefriande. Jag håller med om det. Att det får inte vara för. Samtidigt som vi har nu väldigt många kanske medier från USA som tar ut svängarna jättemycket just med det här. Och du och jag är inte några som heller förminskar oss. Vi står ju ut lite grann. Tror jag.
Ja, jag vet ju när jag var med i Livet på andra sidan 2012. Mm. Och då var jag ju lite champagnemedium när jag drack champagne vid något tillfälle och sådär. Och ja, stod för liksom att jag är en fåfäng person, och det gör jag. Och jag tyckte att jag gillade att jag fick göra det i programmet, för det var väldigt viktigt för mig att visa att ja, man kan se ut så här också. Absolut. Man kan gilla att sminka sig och bry sig om hur man ser ut och så också som medium. Det är lika rätt eller fel som någonting annat.
Och det är samma sak med mig. Jag har ju också stuckit ut på det sättet och fått ibland lite kommentarer. Ja. Men nu var det länge sedan, därför att allt det här börjar bli så vanligt nu. Men då, för bara 15 år sedan, så var det lite så här, oh my god, vem tror du att du är? Lite så,
ja, eller hur
ser du ut? Funkar det där? Är du andlig verkligen? Liksom?
På riktigt.
Ja, så det är lite speciellt.
Men vad finns det då att tjäna på att just utveckla sin andlighet?
Oj, allt. Absolut allt. Det finns alltså ingenting. Det finns inga förluster, Vivi, som jag ser det. Absolut inga. Ser du några förluster?
Nej, verkligen inte. Alltså, det har gjort mig till en bättre människa.
Ja, for sure.
Jag säger inte att jag är den bästa, liksom, men det har gjort mig
det
bättre
samma här.
Än vad jag var från början. Och sen är det ju också att det plussar ju den mediala utvecklingen.
Ja, ja. Jag hade ju absolut, jag kan komma ihåg när jag var i 20-årsåldern, det är klart att man kan tycka så här, men då var du så mycket yngre. Ja, men jag har verkligen förbättrat mig, alltså på riktigt.
Och därför att jag vet att jag har jobbat på att förbättra, men det är inte så där bara att jag tittar tillbaka och ser, oj vad mycket bättre jag blev. Nej, men jag vet ju att jag har jobbat med det, och jag vet att när man går in i det andliga tänket, om jag säger så, då finns det en hel del rannsakan, ifrågasättande, en vilja att göra bättre. Vi har tagit upp det ett exempel tidigare. Om jag skulle vilja vara en ängel, så det finns bara en väg att bli en ängel, det är att vara som en ängel. Så att om jag vill vara en högre andlig själ, så måste jag agera i samklang med den frekvensen. Så enkelt är det. Så att om jag vill vara en bättre människa, så måste jag agera som en bättre människa. Vill jag bryr mig inte, så kan jag bli kvar på en nivå där jag kanske inte är så schysst och trevlig och nice alla gånger. Och sen är det här också att vara andlig. Alltså att få en större förståelse och se saker ur ett högre perspektiv. Där har vi hur mycket coolt som helst att vinna.
Alltså din och min utgångspunkt är ju att vi är andar i fysisk skepnad. Ja. Vi är andar, alltså det vill säga själar som har tagit en fysisk kropp. Och det är vårt fordon på jorden. Mm. Så att det är så vi ser på saken. Så att om man har, för första måste man ju nästan, tror jag, ha den utgångspunkten. Eller i alla fall kunna undersöka det konceptet och se om det är rimligt att det faktiskt är så att vi är själar, det vill säga vi är medvetande, vi är consciousness, alltså vi är tankar, känslor, vi är uppmärksamhet, vi är ständigt i rörelse i vårt inre, i våra sinnen, vi är medvetande. Så medvetandet kan vi inträda, och det vi gör då i vår fysiska kropp, och använda oss av den för att ha det här fysiska perspektivet, det här jordlivsperspektivet, den här begränsade tiden, och vi kan inrymma oss i den här tidsdimensionen, men egentligen är vi ju multidimensionella, det är ju ditt och mitt perspektiv också.
Ja,
så det här är ju egentligen en illusion faktiskt, att det är så litet.
Ja. Och sen är det väl, du har hållit på jättemycket med själsresan utanför kroppen, upplevelser det. Och det är ju det andliga perspektivet och inte det mediala, som jag uppfattar det. Eller
absolut,
hur?
Ja, stämmer.
Så där har du ju förskanskat dig otroligt mycket kunskap och utveckling och förståelse, så att säga.
Ja, men det är tack vare själsresorna som jag har fått andlig visdom och upplysning. Det är inte från mediumskapet. Mediumskapet har jag bara lärt mig att förvalta från någon som redan har uppfunnit hjulet. Utan själsresorna däremot, där har jag fått adda saker. Jag uppfinner hjulet också själv. Och till exempel så kan jag göra tillägg till en befintlig tradition. Till exempel trans- och fysisk mediumskap. Där jag förstod hur jag skulle göra för att frammana ansikten som andra människor kan se. Ni vet, transfiguration till exempel. Nej, men att göra det liksom väldigt starkt och solitt och så. Och lite andra saker också där jag känner att det är tack vare mitt andliga know-how som jag vet vad jag kan göra. Vilka möjligheter jag har. Även inom healing och sådana saker.
Ja, och det är samma som jag då som... Ja. Jag gillar inte riktigt att titulera mig häxa, men jag gör det för att det är lättare att förstå för alla andra. Vad jag gör, det är ju en naturreligion. Mm. Jag håller ju även på med kabbala och jag håller ju på med, jag är buddhist. Och det är ju andliga. Mm. Det har ingenting med medialitet att göra, och det skulle jag kunna hålla på med utan att vara ett uns medial eller vara medium, och det är den andliga resan, och det är det som har utvecklat mig. Att vara buddhist, det är ju jättehäftigt, och även kabbalan och även naturreligionen, de tre har utvecklat mig enormt. Det har ju varit, skulle jag vilja säga, häftigare resor än att utveckla min medialitet.
Mm. Ja, men absolut, och det är därför du och jag kan ha den här bredden, tror jag, på podden också, för att vi spänner så brett, både du och jag. Ja. Jag har axlat så många roller, det gör vi faktiskt. Vi är verkligen multitaskers inom det här. Ja. Och det är ju fantastiskt, och jag är mer åt det här liksom shamanska eller det utomkroppsliga och de sakerna då, andra dimensioner, och du kommer från ditt håll med wicca och häxa och buddhism och så här, så att vi har helt olika positioner också, vilket gör
att
det är fantastiskt, Vivi.
Ja, det är jätteroligt. Vi planerar det här bra innan vi gick ner, Camilla. Vi delar upp det här.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Men sen har vi också den här med personliga utvecklingen, och den är ju superviktig när vi ska utveckla vår medialitet, men den är också superviktig när vi ska utveckla vår andlighet. Alltså det är ju så här, vi kan alla utveckla oss, vi kan alla nå till en viss nivå, men om vi inte kommer någonstans med vår personliga utveckling, så kommer vi inte så himla långt i de andra heller. Så jag skulle säga, präster som inte har nått så hög personlig utveckling, ja, de är nog präster på pappret, men jag tror inte att de har kommit så långt i sin andliga utveckling. För att jag menar, vi ska inte bara tro på folk för att de säger det. Folk måste ju också visa att de har kommit någonstans. Det är ju även med oss. Ja, men vi kan ju sitta och säga att vi är medium hur mycket vi är, men vi måste ju ändå bevisa oss. Mm. Det är ju så det funkar. Mm. Vad skulle du vilja säga om det här med personlig utveckling?
Det är otroligt viktigt, först och främst för en själv. Mm. För ens eget välbefinnande.
Och liv.
Ja, och också för ens hälsa. För det är nära tätt sammankopplat, personlig utveckling och hälsa. Alltså inre hälsa ger yttre hälsa. Det är så. Och sen förstås sen är det ju gott för andra, för relationerna. Man måste ibland vara en god person också för att få vänner och kunna hålla relationer och sånt där. Så att det är ju otroligt viktigt. Så, och av alla skäl, så personlig utveckling är något jag föreslår att alla människor ska ägna sig åt. Så det ska vara en naturlig del av ens livsprocess. Ja. Och en del behöver det förstås mer och andra mindre. Men om vi tänker oss då, vad jag vill framhålla, det är ett antal saker då förstås i det här att hur man då... av vad personlig och andlig utveckling innebär. Liksom. Och det är väldigt mycket fokus hela tiden kring egot faktiskt. Mm. Och att inte ta bort egot helt, utan snarare bara för det första förstå vad egots röst är och vad alternativet är. Och sen helt enkelt inte låta sig kontrolleras av egot. Därför att då blir man en mindre attraktiv person. Man blir en mindre sympatisk person om man har ett stort ego som är övergött. Det är uppenbart så. Och vi vill alla bli älskade. Och det vill både egot men även själen faktiskt. Mm. Så att allt ego är inte dåligt. Det finns en högre aspekt av egot. Som sagt, jag har själv ett jävligt stort ego, ursäkta att jag svår. Mm. Men en del av det egot är bra för mig att ha, för det kretsar kring fåfänga. Och fåfänga är inte alltid dåligt. Det är fåfänga som gör att jag får fram en bra bok som är välskriven och välgjord. Hade jag varit slapp och tyckt att det här duger väl, då hade det liksom blivit en sämre produkt. Och då hade jag varit mindre nöjd och även ni. Då hade jag gjort det dåligt. Det är alltså inte riktigt kärlek heller att slarva sig igenom eller ta cred för något som man inte har gjort på ett bra sätt. Så där har fåfängan varit bra, till exempel att ha och omdömet och känna att nej, jag vill göra något riktigt, ett bra jobb. Därför att det är kärlek som jag kan vara stolt över, precis. Men jag har också visat respekt och kärlek för dig genom att jag gör ett bra jobb. Så jag tycker att ha plikten också, att den känns ganska viktig för mig. Jag tycker inte att vi ska vi jobba, vilket vi gör på många olika sätt på jorden, så ska vi göra det bra. Annars behöver vi inte göra det alls. Låtsasansträngningar och dåliga jobb, det är väldigt tråkigt att ta del av också. Därför att då känner man, det här fanns ingen kärlek i, det var kärlekslöst. Det är någon som har givit något till mig, men det fanns ingen gåva i det här. Det fanns ingenting som var ädelt, utan jag fick kanske till och med skit.
Man låg vibration
i givande. Det vill säga ibland kärlekslöst, för ingen har ansträngt sig, ingen har haft omsorg, ingen har haft liksom velat ge. Nej. Ge. För det är givande.
När givandet handlar om att ge från rätt källa inom oss, så att säga. Och det är ju samma sak, alltså det spelar roll om jag ger 100 kronor till en fattig med intentionen att vilja hjälpa eller göra gott, eller om jag gör det utifrån att stärka mitt ego för att säga att jag är så himla duktig. Därför det spelar roll hos mottagaren. Antingen så kan den känna en ärlig tacksamhet, eller så känner den att någon har trampat på den. För det är inte ovanligt att vi tycker det är jättejobbigt att ta emot. Varför? Därför att känslan det ger oss kanske inte är positiv. Och det handlar om vilken vibration har vårt givande.
Absolut. Så att, och sen är det så här också med givandet, att en del människor premierar det altruistiska, förbehållslösa givandet. Man bara ger. Man ger för att man vill och man ger förbehållslöst utan att få någonting tillbaka. Medan andra är mer inne på att man ger och så får man tillbaka. Det ska vara en rättvisa det här. Jag ger och så får jag
givandet och taget. Liksom.
Exakt, precis. Och det är ju lite grann, det är inte så mycket att säga om det egentligen, utan det är så saker och ting är. Och vi skiljer oss lite där. Men det tråkiga, Vivi, det är de som däremot ger och sen så förväntar de sig saker och så blir det inte så. Och det där är egot. Egot är den som hela tiden värderar och kräver tillbaka och gör kalkylerande och förväntar sig saker från människor som de inte kan infria. Eller,
liksom. Föräldrar kan ju ha det, alltså. Jag ska inte säga att det är inte vanligt, men det är inte heller ovanligt just att föräldrar har det där givandet och sen sitter de och de är så otacksamma och jag har gjort allt och jag har offrat mig och hela den här biten. Och det där är viktigt att tänka på var givandet kommer ifrån. Ja. Har den kommit från rätt källa eller har den kommit ifrån mitt ego egentligen? För att om jag inte får någonting tillbaka, då är det inget värt mitt givande.
Vi brukar ju ofta se att jag kan ge dig något så vet jag att jag får tillbaka från någon annan. Du vet det här
kretsloppet. Sen ska jag säga så här, det är otroligt intressant att skärskåda sitt eget givande och sin egen generositet. För det är ett jättebra sätt att utveckla sig, att alltid fråga sig vad mitt givande egentligen handlar om. För det handlar alltid om någonting. Och när vi börjar titta så handlar det ofta om en tillfredsställelse i oss själva. Till exempel om jag får någon annan att må bra, så tillfredsställer det mig. Skulle jag vara totalt likgiltig då skulle jag ju säkert inte göra det, så att säga. Så att vi har ju det tillfredsställer någonting
finns där,
och det här är intressant att titta på. Men det är också, är det då fel? Nej, för att jag ger gott och det känns gott.
Jag håller med, men du pratar om det högre egot som jag brukar
säga,
men det lägre gott. Är ju däremot hemskt, för då ger du bara för att du måste och inte för att du vill, och du ger kanske till en annan människa i vredesmod eller bara för att du vet att det tar emot hela tiden. Du är snål och girig, hänsynslös, självisk och vill ha allting för dig själv, frosseri, lättja, allt där. Och nej, men det är i alla fall så att det finns som låga egoenergier, och sen så finns det i alla fall en dimension, eftersom egot, jaget, självet, det har vi, punkt liksom. Men jag tycker att det finns en högre aspekt, och du vet vad jag menar, det är vad vi alla pratar om. Så det handlar ju väldigt mycket om att hitta en balans i det här också. Att känna att ska du ge så ska du för det första vilja ge, för att du kan, för att du har ett överflöd, ett överskott. Och sen så kan man vara antingen tydlig och hitta bara det förhållningssättet, att vara tydlig med att det här förväntar jag mig tillbaka, om man gör det.
Mm. Eller, tala om det då.
Ja, precis, tala om det då. Då är det absolut en balans på det här. Men, eller så kanske man inte bryr sig om det. Man vet att jag vet att jag får tillbaka det ändå på ett eller annat sätt. Från den personen eller från någon annan.
Men det här är också en sån här en bra övning man kan göra just om man vill utveckla sin andlighet, det här att förvänta dig ingenting tillbaka. Tala till exempel inte om när du ger någonting.
Mm.
Eller förvänta dig inte ens ett tack. Och det där
ja, men det är det sanna, lite. Ja, det sanna
det är
givandet.
Inte enkelt.
Nej.
Men det är ett väldigt bra sätt att jobba med den sidan av sig själv. Att, men vänta nu, måste du ha ett tack för att ge? Liksom, man blir lite irriterad för att liksom, vadå, tog hon det bara för givet? Och så bara, vänta här nu, Vivi, vad handlar det här om inom dig? Att man liksom tittar på sig själv i den situationen. Låt det handla om dig och inte om den andra. Och, liksom, och så bara le eller försök liksom komma överens med dig själv om att det här spelar ingen roll, Vivi. Och försök ge utan att folk inte vet om det. Sätt in pengar på ett konto utan att folk vet att det är... Om du vill ge pengar utan att tala om att det är du som har gett. Om inte folk blir frustrerade för att de undrar vem det är, såklart. Då får du ju, liksom,
men du beskriver ju nu den här formen för altruistiskt sant givande.
Precis.
Och rent, vad ska man säga, eller intellektuellt så är det så att det här är egentligen det enda sanna givandet, nämligen anonymt givande. Du ger utan att berätta att du har givit till någon, du bara vet det själv. För då har du verkligen inte förväntat dig någonting tillbaka. Och det är egentligen det enda sanna givandet. Det är ju faktiskt rent filosofiskt så. Så att det är ju intressant. Och då, det är en bra sak att pröva och se. Då får man inte något bekräftelse, eller vegot kanske inte
man
får en bekräftelse.
Man behöver inte bli tillfredsställd
då.
Utan man gör det för någon annans skull.
Ja, men sen kan man bli tillfredsställd.
Ja, men experimentera. Ja. Men sen så kan man faktiskt känna att det finns en tillfredsställelse och veta att jag gör någonting gott. Alltså att hitta, hur ska jag få den här känslan att bli en positiv känsla för mig utan att någon vet om att jag har gjort det här. Det måste ju vara att jag blir nöjd med mig själv.
Absolut.
Att jag gör någon annan, att veta att jag gör någon annan glad.
Ja, just det. Och på någon nivå så blir det ju ändå, då kan man tycka att det är indirekt, även det givande skulle i slutändan innebära att du får en kickback, att du får en bekräftelse. Och på, så är det ju eftersom vi är i, vad ska man säga, det måste finnas, vi samexisterar hela tiden med varandra. Vi är inte ensamma, så blir det, annars så uppstår ju ingenting överhuvudtaget.
Ja.
Men det är i alla fall en otroligt stor skillnad, och det kan vara intressant att experimentera bara med lite det här begreppet överhuvudtaget, vad som är ett givande och tagande och så.
Ja, inom Kabbalan, ska jag utan att krångla till saker så mycket, så säger man att det finns ju som sagt två energier, det vet vi ju också. Och det är ju plus och minus energierna, eller kvinnliga och manliga. Men där har vi ju givandet och mottagandet, och då kan man ju säga att de högsta frekvenserna, om vi säger nu gudskraften, det är givandet, medans de lägre är mottagandet. Och vi befinner oss på jorden, inte i så hög frekvens så att vi är fullständigt givande. Vi kan se på änglar till exempel. De kan ge och ge, och guider och vägledare, och även de på andra sidan. De sitter och inte väntar på att vi ska ge tillbaka. Liksom. De kräver ingenting. De förväntar sig naturligtvis att vi har ett samarbete. Men de kräver inte liksom att få en betalning för någonting som vi gör på det sättet. Och om vi är så att de känner att okej, de ger ingenting tillbaka i det, så handlar det om våran utveckling och hela den biten. Men så att vi har per automatik, vi som är på jorden, som har en lägre frekvens, är i det här att vi vill ha. Vi styrs utav begäret, och det kan vi se hur vi lever våra liv här nere. Och det är alltså utmanande för oss att inte styras av våra begär. Och då är det lilla till och med, så vill vi ha ett tack. Men vi vill ha något. Vi vill ha någonting tillbaka hela tiden. Annars så känner vi oss nästan tomma, eller något som fattas oss, så att säga. Och ju mer vi arbetar med den högre principen som är givandet, och går ifrån emottagandet, jätte utmanande. Men ju mer vi kan precis som jag sa, det här med att vill jag vara en ängel så måste jag agera som en ängel. Så vill jag vara en högre, ha ett högre självmedvetande som befinner sig på en högre frekvens där givandet är det som har givande som sin grund, så måste jag agera i samständighet.
Precis. Och du och jag, vi jobbar ju med lagen om överflöde, lagen om attraktion och affirmation. Och här vet vi också att ju mer du ger, desto mer får du. Alltså det finns så att en människa som håller igen och snålar till det får inte ta emot heller, utan ju mer, man måste alltså kunna lämna ifrån sig också för att också själv kunna få in mer, eller hur?
Så det är
en sån, det är en attraktionslag i det här.
Och det är likadant alltså när vi jobbar andligt, om vi nu jobbar med vägledare, andra sidan, guider eller naturväsen eller vad vi gör. Så givandet här från våra sidan handlar om ett flöde i energin. Jag ger och så får jag tillbaka, så ger jag och får tillbaka. Och det här är per automatik på samma nivå hela tiden. Jag kan inte bara sitta och vänta på att de ska leverera. För att då får jag inte igång energin.
Då blir det är så spännande också när man är i balans på det här. När man är liksom likvid och solid och allt vad man nu kan säga om sig själv. Så är det så kul, för det här blir inga issues sen. Alltså man har inga problem på det här området. Det bara flyter på. Man är i sån god balans, eller hur? I de här flödena. Ja. Jag vet, när jag var just där i 20-årsåldern så var det lite så här obalans på det här området med givande och tagandet. Du vet, man var lite så här i dålig balans. Men nu så i alla fall så är det absolut inte så, utan det känns bra det här flödet. Då är inte det ett problem. Det finns ingen energi som hängs upp på det där. Så då kan man istället ägna sina tankar och känslor åt andra saker. Mm. Det löser sig.
Ja, och det är ju... Det är ju det här att vi har ju de här naturlagarna som vi styrs av, och jag tycker att den är intressant också, den här lagen om kompensation. Ju mer jag ger och gör för andra så utan att jag känner mig att jag måste, så att säga, så finns det en kompensation. Men det handlar ju inte om att jag blir kompenserad för precis allt jag gör, utan du måste ge mer, ett överflöd, då får du ett överflöd tillbaka.
Precis, och sen ytterst också, man ska kunna stå ut med sig själv och tycka om sig själv. Man ska kunna vara nöjd med sig själv både nu och i livet efter detta. Så har man varit en generös, givande person och haft en sån mental attityd, det tror jag känns gott faktiskt, både nu och sen.
Ja. Och sen kan man då undra, vad har allt det här vi sitter och pladdrar om med andlig utveckling att göra?
Allt.
Ja, just det här. Allt det här vi pratar om, det är sånt som man funderar över när man gör sina... Alltså man utvecklas andligt. Det förkovrar, man går inåt och man mediterar och kontemplerar. Och det är mycket det, och det är det egna arbetet det handlar om. Det är inte alltid liksom det här... Ja, man kan gå på kurser, man kan lära sig väldigt mycket, men det är också att vara i sin egen tystnad.
Och vi har ju också ett otroligt bristtänkande hela tiden. Vi är ju definitivt styrda och programmerade till att det håller på att ta slut, det finns för lite, det lider brist på allting, allt materiellt, alla pengar och allting. I alla fall så att man får konfronteras med det här hela tiden och istället ta inspirationen inifrån. För det är där man ser det här överflödet, den inre världen alltså. Mm. Det blir en otrolig befrielse att istället blicka inåt och börja skapa utifrån den inre världen.
Ja, och sen är det ju då när vi pratar om det med personlig utveckling så, som hör ihop med det också. Att vi kan inte bara sitta och vänta på att alla andra ska börja agera, utan vi börjar jobba med oss själva. Och då ska vi vara medvetna om att det vi skapar inom oss själva kommer att spegla den yttre världen. Och det, om vi utvecklar oss andligt också, det jag skapar på insidan kommer att spegla sig i min yttre värld. Det är mikrokosmos i makrokosmos. Så ju mer vi jobbar med oss på insidan, ju mer positivt kommer manifestera sig på utsidan. Så då kanske man tänker så här, mitt liv är ju liksom bara skit och sådär. Ja, vi jobbar alltid utifrån där vi befinner oss. Det är så det, och utifrån de förutsättningarna vi har i våra liv, vart vi är så att säga. Så att det är inte så här, det finns ingenting som heter underverk på det sättet, utan vi måste jobba oss igenom, hitta de vägarna som passar oss bäst. Ja, det var allt för idag, och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen.
Vi finns varje måndag på Acast, iTunes, Spotify mediumpodden.se samt på Facebook-sidan Mediumpodden. Du hittar oss även i poddappen i din telefon. Det går att prenumerera på podden. Gör gärna det så att du inte missar något avsnitt.
Vi önskar dig en härlig dag.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.